Du lyssnar på Tyresöradion 91,4 MHz. Jag som gör det här programmet heter Lena Hjelmerus och är programmakare. Just nu så sitter jag i min bil utanför en butik. Och det är en av de butiker som jag ibland själv ålägger mig ett besöksförbud i. Därför att jag kan inte låta bli att handla på de här ställena. Idag är risken att jag ska handla ganska liten, för jag ska ha stämt träff med ägarinnan i den här butiken. Hon heter Britt-Marie Hall. Och butiken den ligger faktiskt inte i Tyresö utan precis på andra sidan gränsen till Haninge kommun. Väl inom radions täckrid förstås. Men Britt-Marie själv, hon har nu blivit Tyresöbo. Äntligen! Ja, det är väl bara att öppna bildörren då och kliva på och se om hon är här. Jaha. Här är jag.
Ska du intervjua mig?
Nej, jag ska träffa Britt-Marie.
Hej, välkommen.
Nu har jag kommit till en av de kvinnor som jag verkligen beundrar. Och hon heter Britt-Marie Hall. Och jag tror att du ska få berätta själv, Britt-Marie, vem du är.
Ja, jag heter Britt-Marie Hall, ja. Jag är 68 år. Har drivit modevillan i 36 år. Vi är inne på mitt 37:e. Ja, vad vill du veta min barndom eller vad vill du veta om mig? Vad vill du?
Ja. Ja, någonstans. Jag ska berätta också var jag är någonstans. För jag gjorde en liten introduktion utanför affären här, men det här är alltså modevillan och den ser man så fort man ska köra söderut från Trollbäcken ner mot Nynäshamnshållet. Den ligger alldeles efter trafikljus och det är så bra att stanna till då vid trafikljuset och kolla dina skyltfönster.
Ja, tack. Jag har ju 17 stycken.
Är det så stort?
17 skyltfönster, ja. Det är många.
Det är många det att täcka upp. Ja.
Ett stort hus.
Någonstans, jag har ju handlat hos dig sedan mitten på 80-talet. Och någonstans har jag för mig att du har en bakgrund som mannekäng.
Jag har mannekängar som riktigt ung. Innan jag startade modevillan förstås. Det gjorde jag i 1980.
Men hur kom det sig att du blev så intresserad av kläder då?
Alltså det har varit en passion ända sedan jag var liten. Den har ju vuxit med åren. Alltså jag har alltid varit helt tokig i kläder. Jag tror att det måste man nog vara för att satsa en sån här butik här uppe på landet. Alltså det är ju så att kläder för mig är, det är så viktigt. Mm. Ja, och det är mitt stora intresse. Och jag tror att man måste vara alltså så intresserad för att också bli duktig med det man håller på med. Jag tror inte att man kan vara så där lite intresserad. Utan kanske eftersom jag är uppvuxen bara med en mamma. Och rätt fattigt kan jag väl säga. Så hon skickade mig som sommarbarn i Pieteryd utanför Älmhult. Och där fanns det en dam som hämtade mig på stationen. Tänkte 4 år, inte någon med sig utan det var då det. Med en liten hatt på huvudet och så en liten resväska och så skickade mamma iväg mig. Och jag visste inte vem jag skulle komma till men jag kom faktiskt till en slöjdlärare i Pieteryd. Och där var ju han polis som hon var gift med och hon var ju slöjdlärare. Så att hon sydde ju varje vecka klänningar åt mig med hårband i samma, jag hade ju långt hår på den tiden. Och så sydde hon också på sockorna exakt samma tyg. Så att varje gång jag gick till kyrkan varje söndag så hade jag en ny stass. Jag fick 9 stycken. Jag var där 9 veckor. Och när jag kom hem då så grät min mamma när hon öppnade min koffert. Min resväska. Och jag förstod inte. Jag var ju bara 4 år. Jag förstod inte varför mamma grät. Och då sa hon. Jag hade aldrig haft råd att köpa det här till dig. Nej. Därför jag fick så mycket beröm för det här. Jag somnade varje gång i kyrkan. Det var ju inte speciellt. Men här sen hade vi kyrkkaffe hemma hos prästen. Det var fint. Och då skulle man vara fin. Så jag tror att det där det där fick mig att jag fick så mycket beröm för de här kreationerna jag hade. Så där startade nog mitt intresse för mode. Mm. Jag tror det.
Mm. Jag kan ju, om jag gör en egen parallell, då jag är då lilla syster och jag fick ju bara ärva. Mm. Jag fick aldrig något eget.
Nej.
Och sen så när det syddes också, men min mamma var vänsterhänt fast hon tvingades sy med höger, så att det blev aldrig något särskilt bra. När jag upptäckte att det fanns kläder man kunde köpa i affärerna, då hade vi ju inte råd. Mm. Det fanns inte på kartan att köpa färdig konfektion.
Nej.
Så att jag kan känna igen det där. Mm. Hur man som liten flicka, ja, jag ska inte säga besatt av kläder, men tycker att det är väldigt kul med kläder.
Mm. Mm. Mm.
Ja.
Mm. För jag har själv tänkt på det här. Hur blev jag så intresserad?
Ja.
Sen så är det ju så att sen började jag växte jag upp med en mamma som älskade mig, och min mamma gifte om sig när jag var 12 år med en fantastisk man som blev min pappa då, som jag inte sett min pappa, de skilde sig när jag var 2 år. Sen så är det så att jag gick in på kontorslinjen som min mamma, man visste inte vad man skulle göra efter gymnasiet, så gjorde jag det. Men kläder fanns ju där. Och jag ska berätta hur jag kom in på den här banan. Det var ju att på den tiden fanns det ju Germa, hette det. De hade ju kläder och korsetter och sånt här och sålde på Home Party. Och jag sökte ett sånt jobb på kvällarna. Jag var bara, 17-18 år. Jag tyckte det var så kul att få en extra inkomst. Och jag tyckte det här var jätteroligt att åka runt på kvällarna och ha home party hos olika kvinnor, tjejer, och sen visa kläder. Och jag hade ju mannekängat lite som ung, så jag visade och sålde och visade och sålde, och så älskar jag att sälja. Så att efter ett halvår så blev jag uppkallad av vdn på Germa. Vi har varit då 67 stycken kvinnor i Sverige som sålde det här. Och jag var ju så nervös, för jag var så ung, jag tänkte, vad ska han säga till mig? Jag hade ju inte träffat honom. Och huvudkontoret låg nu mitt i Stockholm. Och så satt jag mig. Och så säger han så här till mig. Flicka lilla, sa han bara. Vad du än ska göra i ditt liv, så ska du sälja. Jag har aldrig haft en sån här anställd på 50 år i det här företaget. Du är så ung. Du kan det här. Och jag vill att du ska bli organisationschef för Germa. Och jag var 18 år. Och jag blev det.
Mm.
Fast jag tyckte för mycket om att sälja själv. Så fort jag var ute, jag utbildade de här tjejerna som då var äldre än mig. Så var det så kul, och jag var med, vi sålde så 17. Så släppte jag dem, så kunde de inte sälja. Så det där tyckte inte jag var så kul. Så jag blev headhuntad av ett annat företag som heter Tola Modeller. Som låg nere i Skåne. I Tomelilla. Och där sydde de upp på egen ateljé. Och den här då Sonja Tallroth som hon hette, hon headhuntade mig. Så jag blev organisationschef för Tola Modeller. Fortsatte den banan. Och sen så blev det ju så här att det gick så bra. Så jag tänkte, nej, nu tar jag min bästa säljare med mig här, och så öppnade jag eget. Och det hette Boutique Bettina. På samma sätt sålde på Home Party. Och då fick jag Martinet bakom mig. Företaget som var stort i konfunktionsbranschen. Att vara med på det här. Och de satte sig, vdn och till försäljningschefer och sådär. Hur mycket kommer vi sälja? För jag kommer sälja sig och så. Elisabeth kommer sälja sig och så. Och så här så la vi upp en budget. Det var bara det att jag sålde 4 gånger så mycket. Så vi hade inte sömmerskor i Sverige som sydde. De fick skicka till Finland och vi fick skicka till Turkiet lite grann och sådär. Och jag var ute på kvällarna i flera år. Och packade på dagarna. Och gick faktiskt inte in i väggen. Jag blev jättesjuk. Jag fick magsår och blev dålig. Så jag la av det här. Men jag tyckte att det var så roligt. Så jag var hemma faktiskt i 6 år. Och födde mina 2 pojkar. Ja, och då fanns det här i alla fall. Jag skulle vilja ha någonting. För det här fanns ju i mitt blod. Att jag vill göra något. Och då gick jag faktiskt med barnvagnen förbi Svallingskiosk i Trollbäcken. Och såg den här lokalen som var till salu uppe på en kiosk. Så sa jag, nu vill jag starta en butik. Sa till min man. Gud, ska du börja? Ja! Och då var min son då som är vd här. Han var 4 år, han är 42 idag. Och den andra var 6 år. Han är 44.
Nu måste du hjälpa mig att räkna baklänges. Vi börjar på 80-talet någonstans.
Ja, 70, var han född? Han fyller år imorgon, då fyller han 42. Så att han är född 76.
Mm.
Och den andra är född 74.
Mm, så det är 1980.
Ja, precis 1980 i november så gick jag upp på den här stället och tittade, och det var bara 50 kvadratmeter. Jag tänkte, det här kan jag sköta själv. Min man jobbade då inom restaurangbranschen, så Han hade nattjour, han var ju barmästare. Så att han, vi pysslade ihop det här. Ja, och sen började jag. Och där startade jag Modevillan 1980. Mm. Och sen var jag där till 87, blev uppsagd från lokalen. Och då hade vi en frukt- och grönsaksbord precis mitt emot. Och jag gick iväg till han som ägde det, för att han sa att han kommer lägga av. Han hade reumatism och var dålig. Och sa jag, kan inte jag få överta din lokal, Ingvar, sa jag. Ja, men du kan inte ta en potatiskälla med dina fina kläder, sa han. Jo, men ja, vi fixar det. Min man är otroligt händig. Han är in där med släggan. Och så gjorde vi den här butiken och det blev 87. Så 87 till 94 var jag där. Också precis på Samvägen. Sen var det att mitt högsta önskan har ju varit faktiskt att ha Gude Matthus, som det hette på den tiden. Det var i det här fastigheten jag sitter i idag. Jag bor ju i Lötschär. Och då tänkte jag, det huset vill jag bara ha. Och det gick ju otroligt bra också. Jag anställde folk hela tiden. Och det gick bara bättre och bättre. Och sen så träffade jag faktiskt ägaren till Sten då, Falkhet som han hette. Dottern kom på Arno Livs. Hon, vi känner inte varandra speciellt, utan hon var helt förtvivlad och sa att pappa ligger på sjukhus, han har fått stroke och våra hyresgäster betalar ingen hyra. Och jag är ju så spontan, så jag säger, jag flyttar in, jag tar 250 kvadratmeter direkt. Så tog jag hand på det, så åkte jag hem till min man och sa, nu ska jag in på Gude Matthus. Du är inte klok, sa han. Jo, men jag ska in där, jag känner att det här känns rätt. Och det var 94. Och då la vi in 500 000 själv för att göra det fint. Vi ville ha en snygg butik. Och då skrev vi också i kontraktet att vi ville ha förköpsrätt på fastigheten. Och den köpte vi då. Jag köpte den 95. Sen har vi varit här och utvecklat det.
Sen har det blivit världens framgångssaga.
Tack.
Och för den som då inte vet det, så har du blivit årets butik. Och du har blivit till och med årets företag. Nu minns inte jag riktigt om det var 2011 eller 2012.
Ja, 2011 blev jag först årets dambutik i Sverige. Det var ju över 400. Sen blev jag årets modebutik. Och det är både herr, dam och barn. Samma år. Så jag fick ju två stora priser där i 2011. Sen blev jag årets företagare i Haninge 2014. Och det är roligt. Jätteroligt. Och helst på den stora invigningen då, som var in i Stockholm. Det var ju fantastiskt att vinna två. För det är bara jag som har vunnit två priser samtidigt. Och jag kopplade av när jag visste nästan. Jag hade blivit nominerad så många gånger, så jag visste nästan att jag skulle ta årets dambutik. Men det andra fanns inte i mitt sinne. Så när jag dricker kaffe där, så kommer de här stora displayerna upp och scenen och modevillan. Jag fattade ingenting. Jag blev alldeles stum, för det var så stort att vinna detta. För det är så många, eftersom det är dam och herr och barn. Och det var riktigt roligt faktiskt. Det var en chock för mig. Ja.
Och då kan man ju undra, vad är det som har gjort det så framgångsrikt? Alltså, jag är ju då en av dina långvariga kunder. Men jag handlade ju då på rean i väldigt många år. Jag brukar stå här precis när rean öppnade. Och så köpte jag kläder för ett halvår, och sen så gick det ett halvår och så stod jag här igen. Men jag vet ju att du har ju kunder från hela Sverige.
Ja, det har jag faktiskt.
Och även kanske utomlands.
Ja, det finns så många som bor i Spanien och sådär, som också är kunder här. Men om vi säger från Kalix har jag jättefina kunder ända ner till Helsingborg, Malmö.
Ett tag kom det till med busslaster med folk.
Ja, exakt. Ja. Det har vi fortfarande.
Det har ni fortfarande.
Ja, vi har det när det kommer så här föreningar eller något sånt där. Så bokar ju de in sig och då kommer det busslaster. Så nu har vi några stycken varje år, det har vi.
Men hur kommer det här sig?
Ja, jag tror att det jag har nischat in mig på, jag håller ju väldigt, väldigt på det. Det är kläder för mogna kvinnan. Vi satsar ju på 35-40 plus. Och det är inte så många som gör det idag. Plus att det ska vara ärtigt, det ska sitta bra, det ska vara passform, man ska bara kunna tvätta i maskin. Du ska kunna resa med det och ha i handväskan och det ser lika snyggt ut hur du än bär det åt med kläderna. Och jag är ju sån själv att jag har en stor garderob, men jag har lättskötta kläder och jag hatar skrynkliga kläder. Så jag har ju hört det här i så många år nu, att jag köper som en italienska. Det här är inte en svensk butik. För svenskar, de är för beige. Och det här har jag hört utav så många, eftersom jag reser på så många mässor i Europa. Så säger jag, men du kan inte vara svensk. Jo, det är jag. Nej, men svenskarna köper ju bara beige och grått och svart och så. Och här kommer du, jag har en väldigt färgstark butik, om du vet. Mm. Det vet ju du.
Ja.
Och jag tror att det lockar många. Och så har jag kläder som inte hänger överallt. Vi är ju en stor grupp kvinnor som inte vill gå på kedjor. Vi är en stor grupp kvinnor som vill ha högre kvalitet. Vi är en stor grupp kvinnor som vill sticka ut. Mm. Och henne vill jag ha som kund. Och henne har jag som kund.
Ja. De här unika kläderna som man ingen annan har.
Ja, exakt. Ja. Och storlek 32-50. Märk väl. Jag bojkottar ingen. Vare sig de små eller de stora. Vi tar hand om alla här och så har vi otroligt duktiga medarbetare. Jag har otroligt duktiga medarbetare. Det är som personalshopper. Varenda kund som kommer in. Och jag tror att det är en bristvara idag. Att bry sig om någon idag. Att bry sig, att bara ta så här på axeln och säga hej och välkommen. Jag ska hjälpa dig. Mm. Du vet, det står folk här i kassan och tackar oss för att vi tar hand om dem. Mm. Idag är det en bristvara. Vi har våra mobiler, vi tittar knappt på folk. Vi bara säger, ja det finns där borta. Här hjälper vi dem. Står de i ett provrum så ska de 17 inte behöva gå ut. De ska få hjälp. Utan att för den delen vara på. Utan en viss distans men ändå hjälpa till. Och det är många som säger, det är så skönt här.
Och det jag har uppskattat är ju också ärligheten att när det inte passar.
Ja.
Då säger ni det också.
Ja, då.
Jag vet att du har sagt till mig, nej, men det där ska du verkligen inte ha. Och det tänker jag, det skulle man inte få höra i någon annan butik. För där skulle de säga, jag har köpt det.
Ja, men det är ju viktigt för jag vill ha kvar dig som kund. Jag vill att du ska komma tillbaks. Och du kan ju inte gå på en fest och ha en klänning som sitter dåligt. Och så tänker man så här, vad man lurar på dig den där? Utan du ska ju vara så här som säger, gud vad har du köpt den här snygga klänningen? Mm. Ja, modevillan säger du. Och då kommer ju de också hit. Så jag ser ju det som en reklam. Och vi har ju ungefär 6-7 tusen plagg här uppe. Mm. Så det finns alltid något annat som är bättre. Mm. Ja.
Jag har en god vän som ibland tittar på mig och så säger, nu har du varit i den där dyra butiken igen.
Mm.
Och då tänker jag, ja det är kvalitet, det är väldigt... Man har dina plagg väldigt länge.
Ja.
Jag tror till och med faktiskt jag har kvar det allra första jag köpte på 80-talet.
Mm.
Det är sällan som de tappar formen, utan de trivs man med dem så blir det ju älsklingsplagg.
Mm.
Men sen ser jag ju också att motsvarande, ska vi säga då, fina märken finns ju inne i city.
Mm-mm.
Men där kostar de ju faktiskt dubbelt så mycket.
Mm.
Jag tror inte man kan säga att du håller något jättehöga
priser
så.
Jag,
om man jämför med...
Nej, jag har ju mitt påslag som alla andra har för att alla ska ha lön och alltihopa. Men jag lägger inte på något speciellt och det är inte det. Om du räknar ett plagg som en kund gjorde, hon har en stor kund på Kappahl och sen efter 10 år så kom hon med sina papper och visade mig hur billigt det var att handla på Modevilla. Tyckte jag var roligt, så fick jag en bukett blommor av Anna. Vad säger du så här? Jo, men jag har räknat ut hur mycket jag använder mina kläder här. Jag byter inte de här svarta byxorna som jag gjorde förut. Jag köpte nya efter tre månader. De här har jag haft i 2 år, de ser likadana ut. Så menar hon på hur länge de här kläderna varar. Och hur lättskött och snyggt det är fortfarande. Och då blir det billigt. Man kan ju inte gå in och till en BMW-handlare och säga att man vill ha en Skoda. Och tro att det är samma kvalitet. Det är ungefär samma sak.
Mm.
Ja, jag har bara kvalitet. Jag kommer inte vika med det. Och jag tror att också man ska hålla sin nisch. För det är så lätt i de här tiderna när det är lite sämre. Och man går ner och det är lite oroligt i världen. Och så här. Ja, men då ska man satsa på lågpris. Då ska man satsa på de unga. Men om alla gör det, då finns det ju inte det här fina kvar. Så jag har stått på med det. Och kanske också för att vi har faktiskt en bra ekonomi i Modevillan. Och det är jag stolt för. Det är väldigt viktigt idag att ha det. Ja.
Sen när du har rea, då har du ju rejäla
rea. Ja, och då rear jag allt.
Ja.
Bort med det.
Och då brukar du rea till 50% och sen efter ett tag så går du ner till 70%.
Ja, det gör jag. Bara för att jag anser att det här är färskvaror, då ska bort och sen köper jag nya kläder för det.
Mm.
Det är min filosofi. Jag kan inte ha ett helt lager med bara gamla kläder.
Mm.
Det ringde faktiskt en kund häromdagen och så vill hon ha en klänning från Josef Ripkoff som jag är då störst på i hela Skandinavien. Och vi tog artikelnummer på det och sådär. Och sen så skulle jag höra av mig om jag kunde hjälpa henne med det, för som hon är kund här. Hon hade sett den i Avesta. Det var bara det att den var 2 år gammal. Så då ringde jag tillbaka och sa det. Nej, sa hon, jag vill inte köpa gamla kläder, jag vill ha nya kläder. Ja, men den modellen du vill ha, den fanns för 2 år sedan och den har inte vi kvar. Det har faktiskt inte vi. Alltså, jag tycker i din garderob vill du ha, du har dina kläder, och när du vill gå ut och handla, då vill du ha något nytt. Du vill inte ha någonting som fanns för 2 år sedan. Där är jag jättehård mot det. Och det, på det sätt värnar jag ju också om kunderna. Att de ska känna att här är det färskvaror du köper. Ja.
Jag tänker kanske ibland mer så att det där har jag något i samma färg som matchar.
Mm.
Sen där, om jag skaffar den här toppen till så kan jag ha den till den kjolen eller de byxorna.
Mm.
För det är ju också när man går på samma ställe så hittar man ju så att säga sin stil också lite grann. Mm. Jag hade förmånen att få vara med på en modevisning här för ett tag sedan.
Mm.
Och då pratade du lite grann om att det finns olika grupper av kunder. Ska vi börja med de här som handlar på nätterna? Det var ju fascinerande. Ja.
Ja, vi säljer ju väldigt mycket på webben nu. Alltså på vår hemsida, i och med att vi har blivit duktiga på det. Man måste nog hänga med på det också, att man ska ha både och. Och idag har vi sålt till Avesta, vi har sålt till Skövde, vi har sålt till Luleå och Simrishamn. Jag tittar ju på den som kommer in hela tiden. Och där handlar folk mycket på nätterna, men en 11 och 2, ja.
Mm.
Mm.
Så det är en kategori, nattshoppar.
Mm, ja, exakt.
Ja. Det här att köpa på nätet när man inte kan prova, är det, funkar det?
Ja, det gör det. Vi har ju bara hållit på ett år med det här. Men nu har vi ju uppdaterat vår hemsida och den är mycket, mycket bättre. Vi har gått in i ett helt nytt system, men visst funkar det bra. Ja, och vi har väldigt lite returer mot de här ungdomsbutikerna har, kan jag säga. Mm. För vi har mognare kundkrets.
Ja, som vet vad de har till, för storlek.
De skickar vi till och med tillbaka chokladen de får med.
Jaha.
De får choklad med modevillan på.
Jaha.
Och fint inslaget i silkespapper med allting är så här professionellt. Med ett kuvert där det står att vi tackar för din order och sådär. De skickar till och med tillbaka chokladen. Det är professionellt, tycker jag. Det är nästan så vi skrattar ibland. Och hon skickar tillbaka, och skickar tillbaka så går för hon ville byta. Då skickar hon med påskägg istället. Och så hade de behållt choklad. Så.
Du får en personlig relation.
Ja, jag tror det. Det är lite roligt faktiskt. Då kan vi skratta åt det. Ja. Ja.
Men då på den här modevisningen, då hade du hade den klassiska typen.
Mm. Mm.
Och sen hade du den sportiga typen.
Ja.
Och sen var det 2 till som jag glömt. Vad var det för några?
Dramatisk, som jag själv är. Och romantisk.
Ja, så var det. Mm. Ja.
Mm.
Ja.
Det finns ju 4 typer av kvinnor. Och jag ska försöka tillfredsställa alla de här. Och det gör jag faktiskt med att köpa in de här varorna som jag gör kläderna. För jag förtänker på alla. Jag har i alla fall hållit på nu snart i 37 år. Jag har ungefär över 30 kunder som bara handlar sina kläder hos mig.
Mm. Jag är en sån. Jag köper inte några kläder hos någon annan.
Nej. Och där har ju vi dem med oss. När vi går på modevisning och när vi gör inköp, då kan vi säga, men den här passar Margitta. Mm. Den här passar Else-Marie. Mm. Ja, men den här köper vi till Siv.
Mm.
Så att då är ju de med lite. Och jag ser ju de här personligheterna, för de är jätteolika. En del kvinnor vill visa sina bröst, en del vill inte visa dem. Och en del kvinnor tycker inte om, alltså de tycker att de har fula ben. Och en del kvinnor vill visa sina ben. Alltså man upptäcker snart vad den här kvinnan vill göra med sin kropp. Och jag vill ju ta fram det bästa. Så jag kan ju henne. Jag vet att du tycker att du är snygga, men det är klart vi ska ha den här kjolen. Mm. Eller hur?
Mm.
Det är ju därför att man bryr sig om henne. För att hon vill ju, hon har ju skavanker som alla andra har, men hon har också det vackra. Och då kan man ju ta fram det. Och med det här sportiga, då säger jag, det finns ju en del som alltid klär sig sportigt. Hon kan inte sätta på sig något romantiskt, för då känner inte hon sig hemma. Jag kan definitivt inte sätta på mig något romantiskt.
Ja, du vill ha lite färg.
Ja, jag vill ha dramatisk. Jag är en dramatisk kvinna som gärna vill sticka ut och ha lite, ja, det är min stil. Mm. Sen finns den här klassiska, det är väl den vi har kanske minst utav här. Mm. Vi har så lite utav klassiska kläder, för det är inte våran stil riktigt. Men vi har det. De här dräkterna, det här riktigt strikta.
Mm.
Det är den klassiska kvinnan. Och idag har ju, eftersom vi har så pass många som sitter i styrelse och högt uppsatta kvinnor med höga löner. Alltså vi har ju, det är de vi har mest utav, kan jag säga här. Vi har inte hon som är gift med en man som har pengar. Vi har hon som har en egen plånbok och har ett bra jobb.
Mm.
Och hon idag, förut var det mycket mer dräkter och det var väldigt så på bank och dittan och datta. Men det har ju också försvunnit. Utan nu har man sin kavaj med någon tuff kjol eller någon byxa och kjola. Alltså man koordinerar upp det på ett helt annat sätt. Så allt har ju sin tid.
Mm.
Men det gäller ju att hon vill ju ha en snygg proper stass till jobbet. Hon klär sig rätt. Alltså hon har ju en stor garderob oftast.
Mm.
Ja.
Jag vet ju mina arbetskamrater brukar kommentera mina toppar. Mm. Att, jaha, nu har du glitterit här igen.
Ja, exakt. Jag älskar ju bling bling.
Det här när man kommer in till er här. Du har ett system med personlig shopper. Man kan alltså få en egen expedit, ska vi säga så?
Kan man få. Kostar ingenting. Det är gratis.
Så att är man lite villrådig vilken typ man tillhör här nu då, så kan man
bara ringa eller mejla till modevillan. Det är väl det att på lördagar och söndagar har vi gjort väldigt mycket tryck här, mycket folk. Och har man då ett system där man går, ja men jag kommer klockan 10, så får man ju en personlig show, alltså någon som hjälper en medarbetare. För annars, men vi är ju faktiskt, vi jobbar ju så med alla kunder nästan här. Så fort vi har tid så har man ju, som när du varit inne så har väl du Monica eller vem det är som tar hand om dig. Och hon lämnar ju inte dig. Utan hon är ju personlig shopper.
Och det jag också har tänkt på ibland, att det är när man går och väljer lite här, så kan ni komma fram och så säger ni, jag har ett plagg som är till dig.
Just det, ja. Och då jag har ser ni, det framför mig.
Då har ni hittat något. Och det är ju ofta någonting som då jag kanske själv inte har tänkt att jag skulle skaffa, men när jag får det på mig så vet jag ju att det är till mig.
Det är exakt, ja. Och du vet, ofta så kan de komma in och de har en föreställelse att det här ska de ha. Så går de ut med något helt annat. Och det är så ofta det här händer. Därför att då kommer jag med någonting eller någon annan utan mer. Det här, men du måste prova det här. Alltså det är så snyggt. Jag vet att det här är bra på dig. Nej, jag har aldrig haft grönt, säger en kund. Ja, men prova. Och så står de där. Men gud, det här var ju så snyggt. Så det här kan jag inte gå ifrån. Nej, exakt. Du måste ibland också väcka den här människan. För den blå, hon som är blå, hon är svårast att väcka. För hon är så jävla blå i hela sin garderob. Hon är klassiskt blå. Så får man henne att kanske gå på någon färg, korall eller något sånt här. Sen så kommer hon tillbaka och säger, gud, jag fick så mycket beröm på jobbet. Jag måste nog ha lite mer av de här färgerna. Du måste också väcka kunden. Och det gör du med att komma med någonting som inte hon har i sin garderob. För man går gärna och köper samma kläder, den typen. Man går inte utanför ramen. Och det är det vi vill ibland att folk ska göra. För ofta så får de så mycket beröm, för de har inte sett dem i sådana här kläder. Så de kommer tillbaka så helt lyriska. Och just det, men till och med chefen frågar vad jag har köpt mina kläder. Och då har ju då de i din hand, då kommer de bara hit. För det blev så bra. Och det är det vi vill. Vi vill känna så här, yes, vad kul att du tycker det.
Sen har du då, du har ju en del märken. Ribkopf, sa du.
Det är jag störst i Skandinavien på. Det tillverkas i Kanada.
Gary Weber är ett annat. Det är tyskt. Och så har du Betty Barclay.
Om man säger så här, Betty Barclay och Gary Weber, det är ju mera smör och bröd. Det är sånt som många känner igen och det sticker inte ut speciellt. De har ju också blivit bättre. Men det måste man ha i en sån här stor butik. För man kan inte bara ha utstickarmärken. Det kostar ofta lite mer. Utan sen måste jag ju ha de här som wow sticker ut ordentligt. Och det är det jag tycker är så roligt. Så alla ska känna att det finns någonting för dem. Men de är basen i grunden, kan man säga. De köper man ju rätt mycket av.
Och då de här som sticker ut lite, det är, vad har du för märken där nu?
LF Creation, som är ensam på i Sverige. Som sticker ut otroligt mycket. Men väldigt dyrt. Airfield är också ett märke. Sportdam, österrikiskt. Sticker ut, sportigt, elegant. Så jag har många sådana märken som inte någon annan har. Kanske också för att det kostar lite ibland. Men jag har ju kunderna som älskar det. Som bara, vi ringer ju till många. När ett märke kommer in som vi vet att någon tycker om. Så slår vi de här kunderna i signal. Så vi kan ringa 10-20 stycken och säga, nu har ditt märke kommit. Och de är ju jättelyckliga över det. För då får de vara först. Vi har inte så mycket av allting. Man ska känna att det är lite unikt.
Du har, tänkte att du har bara ett plagg i varje storlek av en modell.
Ja, nu har jag fått utöka lite på 38, 40, 42 där. Det går mycket på tyvärr, alltså på grund av webben också. Att vi säljer på webben.
Ja, 68 år, tänker du lägga av? Nej.
Jag har trappat ner, ja. Det har jag gjort. Därför att min son då, den yngsta sonen som heter Freddy Hall, han är vd här. Han har jobbat hos mig nu 16 år. Och hans blivande fru är butikschef här, Sofie. Och jag kan inte få det bättre än att de tar över det här sakteliga. Och jag backar lite. Jag håller på fortfarande med mina modevisningar. Jag gör alla inköp. gör vi ju tre stycken när vi åker på det. Det är jag, Anette och Sofie. Och jag har ju, när vi har tjejkvällar, jippo och sådär, då är jag här igen. Och sen finns jag på, jag finns inte på schemat, utan jag står som resurs.
Mm.
Och det är när någon blir sjuk, så, när jag är hemma. Men jag jobbar inte så mycket som jag gjorde förut. Nej, jag är 36 år, det tar också. Att det, jag är ju väldigt intensiv också, jag har jobbat stenhårt hela mitt liv. Jämt, jag har ju somnat med modervillan, vaknat med modervillan. Så när Freddy då sökte jobb här, han hade ju drivit eget först. Och så kom han till mig och sa, jag är så trött på, det var jag som jobbar, vi fyra killar som äger det här företaget. Kan inte jag få börja hos dig mamma, ta hand om din ekonomi, som det är han duktig på, han är också fotograf. Men kan du modervillan då, sa jag. Kan, sa han. Jag har suttit vid det där middagsbordet sedan jag var 4 år. Modervillan här och modervillan där. Ena öronen, det flaxar varje dag. Jag kan allt. Ja, men sa jag, du får skriva på som alla andra. 6 månader provtjänstgöring. Sen så får vi se. Och han skrattar, han skrev på om han är kvar efter 16 år. Ja. Och han är jätteduktig. Det är ju så också, tror jag, att när de har mamma och pappa som har slitit väldigt mycket och jobbat hårt, då blir ju barnen exakt likadana.
Mm.
De vet inte var försäkringskassan är. De är aldrig hemma.
Mm.
Min andra son, han jobbar inom fastighetsutveckling. Han är fastighetsutvecklare. Han är likadan. Så att jag tror att det här ligger i blodet.
Mm.
Att de ser, har ju sett sin mamma. Fast jag har varit dödsjuk ibland, så har jag också gått. För jag har inte haft någon annan att tillgå. Utan det var bara jag.
Mm.
Ja.
Mm.
Och jag tycker, så är man, tror jag, som egen företagare. Ja. Man jobbar stenhårt.
Och nu är det ju extra roligt, och nu har du också äntligen tagit steget över kommungränsen och blivit Tyresöbo.
Ja, just det. Jag håller på att flytta. Ja. från Vändelse till Tyresö efter 43 år här. Ja.
Inte så långt, men nej, ändå väldigt roligt. Mm,
ja.
Jätteroligt att jag fick komma hit och prata med dig.
Mm.
Nu har vi ingen mer tid. Den går så fort. Det här med trender och sånt och vad som kommer, det får vi göra ett annat program om.
Ja, det får vi göra. Ja.
Jättetack, Britt-Marie.
Tusen tack själv. Trevligt att ha dig här.
Vill du ha någon önskemusik?
Ja. Marian Bärm tycker jag om. Jag tycker om mycket. Jag tycker om Niklas Strömstedt också. Ja, du kan ta vad du vill.
Om jag hittar något av Niklas Strömstedt.
Ja,
gör då tar jag det.
Mm.
Vackrast när du kom till mig. Och om jag vet att det jag vet nu när du fanns hos mig. Nu är det för sent. Förälskade satt vi på balkongen och berusade. Vi delade en flaska till och älskade varandra till sömn. Och när vi vaknade var rummet ljus och gatan utanför var lika full av liv och rörelse som jag. Och i en säng på tredje våningen drack vi te med mjölk och honung. Du hade en gitarr och jag spelade, du dansade. Den sommaren vi åkte ut på Lidingö och hem igen. Och körde på en fågel och begravde den någonstans vid en sjö. När hösten kom sa du att nu känns det som det börjar om. Men jag var bara tyst och tom när hösten kom och sommaren dog. Men det händer att jag går förbi huset som du bodde i. Det händer att jag ser dig då och då. Vi trodde att vi fattade, vi blundade och skrattade. dig där i fönstret sista morgonen. Det hände något på natten och på morgonen. Var allting förbi?